Under det första århundradet, när Jesus hade lämnat lärjungarna, gått till himlen, och han hade sänt sin heliga ande ut över världen, och de kristnas antal ökades, 3000 första dagen och så vidare, så ökades det mer och mer. Och då funderar man mycket över hur ska man kunna träna lärjungar? Hur ska de kunna vara effektiva vittnen och svärd, eller vad vi kallar det, för Jesus Kristus, för Guds, för budskapet om Jesus Kristus. Och då, under den tiden på första århundradet, alltså före, man kan säga mellan år 60 och framåt, år 70, så kom det till något som kallas för de 12 apostlarnas lära. Och man kan istället översätta det med de 12 apostlarnas träning. Didache heter det. Och det, den skriften, den nämndes då i olika skrifter. Den kom inte med i Bibeln, men den nämndes i många olika skrifter under årtusendet. Men man hittade den inte. Man visste inte var den fanns. Den var försvunnen fast den nämndes. Men för 100 år sedan ungefär så fanns det en grekisk ortodox präst som hette Philetios Brynios, heter han. Han gick i deras stora bibliotek, om det var på Athos, jag vet inte riktigt vad det var, men där, alltså halvön Athos, där finns stora bibliotek. Och i en bokrulle där som låg där och dammade, så började han rulla i den, och plötsligt så kommer den här skriften fram. De 12 apostlarnas undervisning, Didache, kom fram där. Och den har alltså mångfaldigats, och den har översatts från grekiska då till alla möjliga språk. Men det som var viktigt i den, det var inte det att det stod vad Jesus gjorde, men det stod vad Jesus lärde i denna skriften. Och det var ett väldigt bra verktyg att sätta i nya lärjungars händer. Hur skulle de leva som kristna? Hur skulle de förhålla sig till sina närmaste, till grannar, till främlingar och så vidare? Hur skulle de leva helt enkelt? Ni vet att vara kristen på den tiden, det var ju livsfarligt. Man kunde bli av med huvudet, och man kunde bli dödad som martyr under den tiden. Därför var det viktigt, oerhört viktigt, att man fick något i händerna, något substantiellt som man kunde leda på, lita på och lita till. Alltså, och det var ett kort del utav det som Jesus lärde. Jesus gjorde, inte det som Jesus gjorde, utan det som Jesus lärde. Didache. Och vi får tacka Gud för att den här munken hittade det, för att jag har läst de här Didache, och det är ju egentligen citat ifrån det som Jesus har lärt, fast det är kanske lite utförligare. Men det kom inte med i våra nya testamenter utav olika anledningar, antagligen därför att det inte stod vad Jesus gjorde, utan bara vad han lärde. Så förmodligen var det så. Idag så skulle vi komma till Apostlagärningarna 4:32 antagligen, där det står, där det var liksom en liten programförklaring för vad församlingen gjorde. Och där står det: skaran av de som trodde, det är Apostlagärningarna 4:32, var ett hjärta och en själ, och ingen enda hade kallat något det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt, och det var stor nåd över dem. Och de följde då alltså apostlarnas undervisning, bönen, brödbrytelsen, bönerna och vad då mera? Brödragemenskapen. Nu sa jag fel, va? 242 idag. Det har alltid varit 242 förr, men det är fortfarande, ja. Ja, jag sa det. Det var fel med mig. Ja. Jag har ju läst konfirmanderna detta i åratal. I alla fall, när jag var inne på hemsidan för den här kvällen, eller för de här dagarna, så tittade jag på olika ställen. Jag tittade på ordets hemsida. Där stod det, det stod någonting om sommarbibelskola och inget ämne. Jag tänkte, är det det här? Men så jag gick på Pingstkyrkan och tittade där. Och där stod det sommarbibelskola, och då stod det tema Fader vår. Och då tänkte jag det, att jag undrar vad detta är för något. Oj, här böjs det. Så. Ja, det var snabbt. Ja. Jo, och så tittade jag på det där då. Och då stod det en dam som hette Per-Olof O-H-L-S-S-O-N, så blir jag ännu mer konfunderad. Är det jag detta? Eller är det någon annan ni ska hit? Men nu står jag här i alla fall, så nu får du ta det som det är. Men jag blev väldigt förvirrad så här, så jag kanske fattat fel ämne och så vidare. Men så kallade jag mig Gunnar, jag kom hit nu och det var alltså rätt. Det var apostlarnas undervisning vi skulle beröra idag. Anna Kinberg Batra talade ju här om sistens förra veckan. Och då sa hon så här att hennes politik vilar som köksbordet i hennes hem på fyra ben. Och då tänkte hon ju på de här fyra partierna alltså. Men jag tänkte direkt på apostlarnas undervisning, fast det tänkte inte hon. Men jag tänkte, det var ju ganska träffande i alla fall. Så någon kanske kunde upplysa, vi kan prata med Staxäng någon gång, så kan han prata med henne om det. Lars Arne, han är ju med i det partiet. Så att, och församlingen, första församlingen vilade på detta fundament, apostlarnas undervisning, bönerna, brödbrytelsen och brödragemenskapen, eller gemenskapen. Och idag så ska vi titta lite grann på vad det kan innebära det här med apostlarnas undervisning. Det står apostlarnas undervisning eller apostlarnas lära. Det är lite olika med översättningarna där. Och idag ska vi syssla lite med det. Men det är klart, om vi hör undervisning, ordet undervisning eller lära, så kan man ju ibland få sådana här tråknadsassociationer. Möjligen. Om man tänker sig teoretisk kunskap, och vi tänker på klassrum, faktaböcker och intellektuella övningar, eller katekes till och med. Luthers lilla katekes för sådana som har varit med i Svenska kyrkan och lärt det. Kanske man tänker på det, och det kanske inte, man kanske inte blir så entusiastisk när man hör det här med apostlarnas undervisning. Medan andra människor, de ska vara mer och mer, och de tänker, jag kan inte få nog av det här av undervisning. Och andra är helt tvärtom. Och tänker så här, nej, inte en föreläsning till. Men alltså, i Bibelns begreppsvärld så är undervisning och lära något helt annat. Det handlar om att lära sig att göra. Lära sig att göra. Och det är det viktiga. Så det handlar om träning. Precis detta som Didache tog fram det här. Att man ville träna människor att leva som kristen i den världen som omslöt dem på den tiden. När Jesus gick på jorden så delade ju lärjungarna livet med honom dag och natt under i alla fall 3 år. Och man tog intryck, man såg och man förstod nästan inget alls. Det kanske ni kommer ihåg att ibland så stönade Jesus över deras oförmåga att förstå. Begriper ni inte detta, säger han. Hur ska ni då kunna begripa? Och han säger, alldeles när han kom ner från förklaringsberget, så säger Jesus så här: hur länge ska jag stå ut med er? Va? Detta säger Jesus, han som är så snäll och vänlig, och han kan säga sådana saker. Hur länge ska jag stå ut med er? Över deras... Så när det handlar om apostlarnas undervisning så handlar det om teori och praktik. Samma. Det går inte att dela på det. Teori och praktik. Och man kan ju titta på när Jesus skulle sända ut sina första lärjungar. Man kan se till exempel på Matteus 10 kapitel. Där han ska skicka ut dem. Där står det så här att Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar. Och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och så räknar han upp namnet på dem. Och sen så fortsätter han och säger: gå inte in i hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Inte då alltså, men sen ska de göra det. Gå istället till de förlorade fåren i Israels hus. Och när ni går fram ska ni predika: himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det som ni har fått som gåva, ge det som gåva. Så Jesus undervisade och så gjorde han. Första kapitlet i Markus evangeliet säger Jesus att när Jesus kom så säger han att Guds rike är nära, omvänd er och tro evangelium. Det var världens kortaste predikan. Och sen så gjorde han evangeliet. Och då tog lärjungarna intryck av detta. Och i Lukas 10 kapitlet där skickar han ju, eller 9 kapitlet och 10 kapitlet, där skickar han ju ut sina lärjungar för att göra hans Jesus gärningar. De hade sett Jesus göra och nu skulle de göra samma sak. Och de gick ut och de kom ju tillbaka alldeles till sig av glädje. Till och med när hon andarna lider och lyder oss, säger de. Och det är nästan enda gången som Jesus jublar av glädje och säger: lovad vare du, himmelske fader, som har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de som är som barn. Alltså de som tog honom på orden och gjorde detta. Så Jesu undervisning, det var teori och praktik. Teori och praktik. Och det är samma undervisning som de första apostlarna gav ut också. Man inte bara hörde, utan man såg och man upplevde med alla sina sinnen. Och vilka var apostlarna då? Jo, det var ju de som hade vandrat med Jesus under de här 3 åren. De hade sett och hört. Och med egna ögon hade sett hans liv. Bo Giert skrev ju en bok någon gång 1949 som heter Med egna ögon. Det var första gången han reste till Israel och så, för att se hur det var. Och då var det ju inte alls som nu. Men han skrev den. Är det någon som har läst den förresten med egna ögon? Gunnar har läst den. Det är en bra bok att läsa fortfarande. Ungefär som Stengrunden. Den är bra också. Ja. Men det viktiga var att de hade tagit intryck av vad Jesus gjorde. Och när apostlarnas undervisning, det var, man hörde undervisningen och så var det praktik hur man gjorde. Och det som apostlarnas undervisning, det är ju det som vi har samlats eller har samlats i Nya testamentet. Det är ju Nya testamentet. Men då säger jag, men Paulus då? Ja, men det är klart att Paulus träffade apostlarna. Och Paulus, han blev ju uppryckt ända till, ja, vilken himmel det nu var. Sjunde himlen. Och där han fick se saker och ting och höra ord som inte får lov att uttalas. Och så? Tredje, ja. Jag tyckte väl det. Ja, det var något som inte skorrade rätt där. Ja. Men han var uppryckt i alla fall. Och han fick höra sådant som ingen annan fick höra. Och tala sådant som han fick inte föra det vidare. Man får alltså förutsätta att Paulus tog emot apostlarnas undervisning. Han vistades i öknen i några år och sen kom han tillbaka. Barnabas tog sig an honom när han blev omvänd. Och naturligtvis insöp han också och såg vad apostlarna gjorde. Han kunde inte undvika det. Och sen så har vi naturligtvis Petrusbrevet. Det är också apostlarnas undervisning. Och Johannesbreven och Judasbrev. Och kanske också Hebreerbrevet, där man tvekar om vem som har skrivit det. Jakobs brev har vi också, men den Jakob som skrev det brevet var ingen apostel, vad vi vet. För att den första aposteln som heter Jakob, han blir ju ganska snart avrättad. Han blir en av martyrerna. Så detta kanske är Herrens broder då, som de säger om denna aposteln Johannes. Och det är kanske hans kvarliva som då ligger då i Santiago de Compostela i Spanien. Har ni varit där? Ingen av vandrat pilgrimsvandrat dit? Nej, då har ni en del att göra. I alla fall så apostlarnas lära finns då koncentrerat i Nya testamentet. Det som är nedtecknat där. Ni vet att när Lukas skriver apostlärningarna, så, och i början där så säger han att Jesus efter uppståndelsen lät sig ses av lärjungarna under 40 dagar. Och vad gjorde Jesus då? Har ni tänkt på det? Jo, han undervisade dem om Guds rike, står det. I 40 dagar gjorde han detta. Och det är klart att då fick de höra saker och ting som de kanske inte har skrivit ner heller. Men de fick med sig mycket av det. Eller också Jesus, skulle jag kunna tänka mig, repeterade vad de hade redan fått hört utav honom om och om igen. Och ni vet att på den tiden när man undervisade sina lärjungar, så undervisade man med den metoden att man sa före och så sa alla efter. Ja, då sa du fel och så tog man om igen. Och så sa man tills alla kunde precis säga det som jag har sagt. Och därför var ju ens lärjunges kännetecken på den tiden att han sa inget utöver min mästare. Inget utöver min mästare. Och då får ni förstå hur noggrant det blev då när de skrev ner evangelierna. Att de hade fått in detta. De hade Jesus sagt och de har repeterat. Och Jesus sagt, men nu sa du fel Jakob. Nu tar vi om det igen. Och så höll man på så här tills det satt stenhårt. Och det var ju på det sättet som de var undervisade, och därför även på den tiden så fanns det ju sådana som kunde hela Gamla testamentet utan till. Och vi tänkte att det är ju helt omöjligt för oss. Ja, men det kanske inte var så omöjligt, eftersom det går ju att vagga fram det, så att säga. För det var ju skrivet på med en slags rytm som inte vi har. Vi har ju ingen rytm längre i våra biblar, och inte ens på den här 2000-bibeln. Det var lite mer rytm i 1917. Herren är min herde, mig skall inte fattas, han låter mig vila på gröna. Ni känner igen det. Men den nya bibeln har inte riktigt såna ja, eftersträvansvärda versmått. Men på Jesu tid så undervisades lärjungarna, och de då förde vidare det som han hade sagt. Och där har vi alltså apostlarnas undervisning. Och på det sättet så har vi fått alla berättelserna och liknelserna om Guds rike och Guds herravälde och all kontroll. Guds rike är som när, och så vidare. Ja, men vad innebär det här apostlarnas undervisning för någonting mer? Ja, vi får en väldigt viktig ledtråd från den så kallade missionsbefallningen. Kan ni den utan till? Mm. Hur går det då? Va? Ja, hur börjar den? Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Ja. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Vad sa? Jag glömde bort. Jag tänkte att ni måste vara med här. Ja. Ni får hänga med här alltså. Ni kan inte bara sitta där och slappa. Nej. Ni måste höra på. Därför utlämnar jag medvetet ibland vissa saker. Ja, varsågod.
Ja.
Ja. Det var en bra fråga. Jesus närvaro är ju inte avhängigt om vi lyckas eller inte. Utan Jesu närvaro är ju alltid där han är. För han är i Gud. Och han kan ju inte förneka sig själv, utan han måste ju vara överallt. Jag är ljuset, och så vidare. Så även om vi misslyckas att gå ut, så är han det. Hur ska vi annars, ja, men hur skulle rövaren på korset kunna klara det annars? Ja, till exempel. Jo, det är klart han är. Ja, visst, det är han säkert. Ja, absolut. Ja, men han har ju inte övergett oss här. Nej, det tror jag är väldigt viktigt att tänka. Så det stora uppdraget, det handlar ju då om att göra lärjungar genom att gå ut, genom att döpa och lära allt vad Jesus har befallt. Eller hur? Och så? Lär dem att hålla, ja. Hålla allt vad befallt er. Bra. Så att, vad befallde Jesus? Jo, han befallde oss att gå ut i hela världen, göra alla folk till lärjungar, att döpa dem och att lära dem allt vad han har befallt, och han är med oss alla dagar till tidens slut. Så vad befallde Jesus? Jo, han befallde. Och så kan man hålla på så och runda hela detta stycket om och om och om igen. Så att åstadkomma lärjungar, det innebär ju inte endast att lära ut teologiska sanningar eller bibelkunskap och apostlarnas undervisning. Och det handlar inte alltså endast om överföring av information. För att det spelar ju ingen roll hur mycket kunskap vi har, om den bara går in i hjärnan och inte påverkar hela vårt liv. Våra fötter och händer och ögon och öron och mun och alltihopa. Det kommer ju aldrig att vara lärjungaskap, utan det handlar ju om att träna människor att göra det som Jesus hade sagt åt oss att göra. Och vad han sa åt oss att göra nu då? Jo, det var ju att göra lärjungar. Ja. Så att, och att fostra då till beroende. För det är ju väldigt viktigt, tror jag, det här, att vi inte glömmer bort det när vi talar med människor om kristen tro, att tro stavas beroende av Jesus. För många förstår jag, tänker att tro är något som sitter i huvudet, och man accepterar vissa sanningar Men tro handlar ju om att vara beroende utav honom som har kallat oss, Jesus. Vad är det nu Jesus har befallt oss att göra förutom detta då? Ja, vi behöver inga speciella uppenbarelser för det. Det går ju att läsa innantill. Till exempel, Jesus var ju väldigt praktisk och enkel när han gav instruktioner. Och de finns i bergspredikan, väldigt många. Till exempel, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra till honom. Jag vet. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna. Till exempel. Döm inte, så ska inte ni bli dömda. Snart får vi ha syndabekännelse här, märker jag. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Om igen. Och den som läser bergspredikan med hjärtat, den förstår ju det att det här är omöjligt, Herre, om inte jag har en nära förbindelse med dig och den heliga ande. Det går inte. Det är självklart, säger Jesus då, för att jag har ju kommit för att frälsa er. Så apostlarnas undervisning, det var alltså att lära människor att göra exempelvis de här sakerna. Och apostlarnas träning skulle förmodligen vara ett begrepp som lättare för vår association i rätt riktning. Så att en av de saker som Jesus har befallt, det är ju som jag sa, missionsbefallningen, och att träna det människor att göra det som Jesus har befallt. Och det var ju en ständig multiplikation det här som vi ser fortfarande, att lärjungar gör lärjungar, gör lärjungar, gör lärjungar, gör lärjungar. Och det börjar i hemmet, i familjen. Det är där det börjar, första steget och så vidare. Att göra lärjungar. Sen så kanske man hittar någon på arbetsplatsen någonstans, om man har ett arbete. Eller grannskapet. Man kan ju alltid börja be för dem. Bereda väg med bönen. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det nu. Jag kommer att tänka på en man som jobbade på Ringhall kärnkraftverk. Han var ju ingen kristen, men hans hustru var väldigt allvarligt kristen. Väldigt var hon allvarligt kristen. Och han tyckte att det var bara dumt. Och han ville ju inte bli som henne. Och det är inga män som vill bli som sina hustrur. Men de slipper det. Så de behöver inte bli som hustrurna. Men han tänkte i alla fall att han vill inte bli kristen. Men så en gång så lyckades hon släppa med sig karln på ett möte någonstans. Och där var det någon förkunnare som han fick respekt för och som han lyssnade till. Och det hände något med honom. Där och där. Och han åkte tillbaka till jobbet. Efter 14 dagar på jobbet så frågade hans närmaste kompis: vad har hänt med dig? Ja, det har inte hänt något speciellt. Så han, jo, men det har slutat att svära. Han svor nästan vart annat ord han sa. Jag har ju blivit kristen då. Ja, och då blev ju han föremål för ett visst intresse genom det. Lärjungar gör lärjungar. Så. Ett enkelt sätt att göra så här tillsammans med andra i en församling, det är ju att tillsammans läsa en berättelse om Jesus till exempel. Och samtala utifrån frågor. Vad säger berättelsen? Vad betyder berättelsen? Vad ska jag göra? Och vem kan jag dela detta vidare till? Och sen så hitta på ett sätt att hjälpa varandra och stämma av med varandra hur detta går. Det kan vara nyttigt att göra så ibland. Om man har någon grupp, sån här hemgrupp eller församlingsgrupp någonstans. När Paulus skriver sitt brev till Titus så uppmanar han honom att tala i enlighet med den sunda läran. Och detta är väldigt intressant, förstår ni. För då tänkte man det att han upprepar massor med saker som Jesus har lärt och sagt. Och massor med teologiska sanningar. Så kunde man tänka sig att Paulus körde igång med. Men han gjorde inte det. Han säger så här: men du ska tala i överensstämmelse med den sunda läran. Och så står det kolon. Och tänker man, nu kommer väl den sunda läran nu. Men det talas, han berättar om och säger hur man ska leva. Han säger så här: äldre män ska uppträda nyktert. värdigt och behärskat och att vara sunda i tro och kärlek och tålamod. Det var alltså nummer ett. Äldre kvinnor ska på samma sätt uppträda som anstår de heliga. De ska inte sprida skvaller eller missbruka vin. De ska vara lärare det som är gott. Och så ska de förmana de unga kvinnorna att älska sina män och barn och leva anständigt och rent. Och sen så står det andra saker som är väldigt svårt för vår tid. Men var och en får jag fundera efter vad det kan betyda. Att leva anständigt och rent och vara husliga och goda och underordna sina män. Och så att Guds ord inte smedas. Det där får man inte lov att säga i andra sammanhang här. Men och var och en får ju fundera över vad det kan innebära för en själv. Och förmana på samma sätt de yngre männen att visa gott omdöme och vara själv ett föredöme i goda gärningar. Och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så han talar inte om att du ska tro på den treenige guden och att du ska tänka på den satsen och den trosatsen och den. Utan han talar om hur du ska leva, hur du ska göra. Alltså. Och det är detta som är apostlarnas undervisning, den sunda läran. När Jesus slutar bergspredikan så liknar han ju ett sunt liv för någon som bygger ett hus. Och jag tycker om bägge två berättelserna, men i Lukas evangelium, samma ställe, så säger Jesus så här: den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem är han lik? Det ska jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. Det står inte hos Matteus, som ni vet. När floden sen kom och vräkte sig mot huset, men den kunde inte skaka det eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar, han liknar en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade och förödelsen blev stor för det huset. Det fanns alltså två uppenbara skillnader för de som bygger hus. Båda två hörde vad Jesus har sagt, men de byggde olika. En av dem gjorde som Jesus sa. Och för alla som nu vill leva ett nytestamentligt liv så är detta helt nödvändiga grunder, alltså detta apostlarnas undervisning och att träna varandra, att hjälpa varandra att lyssna och göra det som Jesus säger. Och när vi gör detta så förverkligar han sitt liv i oss och han verkar genom oss. Och vi lever det nya livet tillsammans med honom. Och det är då som livet med Jesus blir ett oemotståndligt spännande äventyr. Nu har jag en hel del annat att säga här. Men jag tänker inte göra det. För att jag tänker beröra en helt annan sak som har fascinerat mig så enormt på sista tiden. Och det har med att göra med brödbrytelsen. Nu vet ni vad apostlarnas undervisning är. Och ni kan gå på internet och skaffa den här Didache eller 12 apostlarnas lära. Det går att beställa den. Och Martins, din chefs son, han har gett ut detta häfte, de 12 apostlarnas. Mattias, han heter något på H nu för tiden. Ja, det spelar ingen roll vad han heter. Men han har gett ut detta häfte, gjorde han för några år sedan. Så man kan läsa det och ta del av det. Men ni kan gå in på internet och kolla, det finns säkert nedskrivet där. Det är intressant alltså. För se, det är Jesu undervisning i ett koncentrat. Ja, gör det. Jag har en helt annan sak som jag vill bara få er att säga aha till idag. När den ryska kyrkan började resa sig upp efter glasnost och perestrojka, då kom man till de överlevande prästerna och kristna och frågade dem: hur kunde ni överleva Lenins och Stalins terrorvälde ända fram till glasnost och perestrojka? Hur kunde ni det? Kyrkor som, ni vet, vanhelgades. Man sprängde dem, man rev dem, man använde dem som biograflokaler till föreningslokaler. man slog sönder ikonostaserna, vanhelgade ikonerna, eller hade som biolokaler, vad man nu hade det. Eller rent. Och miljontals kristna och präster deporterades, dödades, utrotades utan urskiljning nästan. En fruktansvärd terrorvälde. Stalin är väl orsak till att 25 eller 30 miljoner människor miste livet. Kristna mördades och många, många, många deporterades till Sibirien eller Gulag. Min mun fungerar inte bra. Solzhenitsyn. Ja. Han har skrivit om Gulagen, ni vet det. Ja, ni har läst det kanske. Men efter glasnost och perestrojka så har ni sett, om ni inte har varit helt blinda för hur det har utvecklats i Ryssland. Kyrkorna har öppnats igen och smyckats och det är guld på kupolerna i Moskva och så vidare. Va? Kyrkorna renoveras, återtagits och människor strömmar dit. Och förföljelsen kanske inte riktigt har upphört. I alla fall inte de här randrepublikerna längs med Kina och de borta där. Där är ju ganska kraftig förföljelse för en del. Men nu var ju frågan detta. Man frågade en biskop. Hur kunde ni överleva? Då sa han så här. Vi har firat den gudomliga liturgin. Ingenting annat. Ingenting om att anpassa sig efter samhället. Eller att protestera. Ingen underjordisk verksamhet. Utan man firade den gudomliga liturgin, mässan. Ute på Gulag, eller var Gulagen, alla de i sibiriska fångläger, där firades mässan och nattvarden i smyg. Det finns en man som har berättat om detta. Han heter Lev Koplev. Han var ateist. Han berättade om en hemlig nattvardsmässa, påsknattsmässa. Han sa, sängarna i baracken ställdes ut med väggarna. Från någonstans så kom det en rökelsedoft, om visst inte var. Ett litet bord med en filt var altaret. Några hemstöpta ljus. Prästen var klädd i ett lakan. Höll upp ett kors av järn som de hade gjort. Och så säger han, jag var säker på att jag inte var den enda ateisten där. Prästen sjöng mässan med darrande röst utan till, det fanns inga böcker. Och en annan gång berättar man, gick en präst från barack till barack och läste mässans ord, berättar en kristen. Prästen viskade orden och vi svarade tyst med en liten suck. Kyrileison, Kristileison, Kyrileison. Herre förbarma dig, Kristus förbarma dig, Herre förbarma dig. Och då berättade han, den annars så råa stämningen som kunde vara i baracken förändrades och ansikten mjuknade och röster mildrades och så viskades det från fönstret, faran är över. Det som hände i marginalen av det ryska samhället påverkar hela samhället. Och i Gulagens fruktansvärda arbetsläger. Detta skedde ju också i katakomberna i Rom under de första århundradena som ni vet. Under kyrkans tidiga historia, 2000 år tidigare. Sedan den första pingstdagen har de kristna varje söndag samlats till att bryta brödet. Och att ta emot välsignelsens kalk. De har samlats kring Bibelns ord, nattvarden, apostlarnas undervisning och gemenskap. Och sedan gjorde man det i hemlighet eller öppet i stora katedraler eller små bykyrkor under hot och förtryck. Eller som i vårt land som ett maktfaktor och ibland tusentals deltagare, ibland bara ett par stycken. Ett par stycken närvarande. Och en präst som flyttade ner till de här som bor tuaregerna, de som bor i norra Afrika. Hon som vann Melodifestivalen. Hon var ju av den, är det berber eller vad heter de? Han flyttade dit, de var ju muslimer, de var inga sån. Han flyttade dit och firade mässan år efter år efter år efter år efter år ensam. Och rätt vad det var, så började människor komma. Varför jag berättar detta? Jo, jag tycker det är så oerhört fantastiskt att när vi bryter brödet och när vi tar emot kalken eller vinet så tar vi emot Kristus. Och genom det så sätter vi vårt hopp till honom som har besegrat döden och synden och ger frid och salighet till den som tar emot. Och det, mina vänner, det är en maktfaktor i vårt samhälle. Vi kanske inte har sett det på sättet, sett att vi, ja, det är en fin åminnelsemåltid, men det är en maktfaktor. Välsignelsens bägare, säger Paulus, som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger det oss inte en gemenskap med Kristi kropp. Så det är alltså något oändligt mycket mer än bara ett ogäst bröd och några droppar vin. Jag menar, McDonald's har ju mycket bättre matsedel, om vi ska tänka på det. Och det var detta som fick ateisten Lev Koplev att bli berörd, och hela hans liv förändrades. Ansikten mjuknades, rösten förändrades. Det heliga var närvarande. Och det var denna enkla måltid, denna underström som höll de troende uppe, hur förhållanden än var. Och detta är ju ett mysterium, eller vi kan säga att det är det heliga mysteriet. Vi får inte glömma bort det, menar jag. Det är mysteriet med stort M. Jag vet inte om ni kommer ihåg när kommunismen försökte lamslå varvsarbetarna i Leninvarvet i Gdansk. Och då blev ju en del dödade där i upproren där. De fick ju så dåligt betalt och det var ju jättesvårt för dem. Kommunismens styre i Polen. Vad hände då? Jo, det fanns ju en som hette Lech Wałęsa. Kommer ni ihåg honom? Ja. Han inbjöd ju till stora möten. Han fick ju människor att reagera. Det var många som protesterade. Men han kallade dit kyrkan. Och jag kommer ihåg när de dukade upp på Leninvarvet, nattvardsbordet, och människor gick där, köade fram för att ta emot det heliga sakramentet. Hur lång tid tog det innan kommunismen föll där? Ja, det gick ju en del år, men den föll ju totalt bort alltså. Tusentals varvsarbetare. Och det såg ju ofarligt ut, tycker jag, kanske. Och kanske naivt, barnsligt i ateistens ögon. Men till slut så föll hela förtryckarväldet. Och vi får inte bortse från sådana saker, sådana makt, så kallade, sådana väldiga maktfaktorer i vår värld. För att samtidigt som vi tar emot sakramentet, vinet och brödet, så bekänner vi detta att hur världen än kommer att se ut, så kommer Guds ord aldrig att försvinna. Och hans kyrka kommer att leva hur förföljden den kommer att vara. Om den så blir utraderad, så kommer det ändå att finnas människor som i smyg eller i hemlighet delar brödet och vinet och lyssnar i Guds ord, delar gemenskapen, och det är en underström. Peter Halldorf har i sina böcker det här med Bosporen, ni vet, mellan Istanbul och Europa, där går ju Dardanellerna, och där en väldigt ström ut från Svarta havet. Där var det ju en man på 1800-talet som upptäckte en underström som var enormt kraftig och som vitaliserade hela Svarta havet. Utan den underströmmen så hade havet inte kunnat överleva som en rik fisk. Ja, vad heter det? Fisk. Vad heter det? Ja, just det. Jag glömde ordet. Ja. I alla fall, det vitaliserade havet. Och jag menar det att när människor får kunna Guds ord, när man bryter brödet, tar emot kalken, så är man underströmmen som förändrar världen. Vi får inte glömma det. Vi får inte glömma mysteriet. Vi vill gärna se på stora händelser och att det ska bli jätteväckelser och så vidare. Och att det ska märkas överallt. Men det finns kraft i dessa underströmmar genom honom som har all makt i himlen och på jorden. Och det är alltså den maktfaktor som man menar i Ryssland förändrade och gjorde att man överlevde. Jag känner ju ryssar som mammorna har smygit till prästen under Brezhnevs tid och så vidare, och fått dem att de skulle bli döpta, och sen så att de smyg dit för att bli konfirmerade, för att om det kom ut då så hade de ju mist både visst arbete och mamman hade blivit ifrågasatt och så vidare. Men de gjorde detta för att de hade hört att det hörde ihop med Guds ord, Guds sakrament och så vidare. Så att detta är en maktfaktor som förändrar världen, och det kommer att ha sista ordet över dig och mig och alla människor. Och alla kommer en dag att få böja knä för Jesus och erkänna honom, som det står i Filipperbrevet andra kapitel, som herre och mästare. Och att vi ibland grips av missmod och ängslan om Herren kan eller vill hjälpa eller oroas över dem, alla de värden som han har förmedlat, är något som vi får bekänna och ibland be om förlåtelse för, att vi kanske trodde att han inte skulle klara av att upprätthålla det. Hans arm är inte för kort. Det står i Jesaja 59. Se, Herrens arm är inte för kort så att han ej kan frälsa, och hans öra är icke tillslutet så att han ej kan höra. Och vi kan ju vända på det och säga så här: min arm är lång, säger Herren, och jag räddar, jag lyssnar. Så får vi säga: Herre, jag bekänner detta inför dig, att du är den som räddar, du är den som lyssnar, och din arm är tillräckligt lång så den når även i det mest ofattbara tillstånd som människor lever och så vidare. Det var inte apostlarnas undervisning, men det är resultatet av apostlarnas undervisning, och som vi inte heller får glömma, det heliga mysteriet. Det finns säkert mycket mer att säga om apostlarnas undervisning, men man kan ju läsa innantill i Bibeln, i Nya testamentets böcker. Nu var det, skulle vi ha frågor, säger du, Gunnar? Jag förstår inte det riktigt, men okej. Okay. Så jag skriver upp några frågor här. Ja, det blev jättemycket, vänta och se. Jag kanske har två frågor i alla fall. Den första frågan är det här. Vi ska läsa Judas brev, det tredje kapitlet, det vers 3, förlåt. Och där han talar om tron som är gemensam för alla kristna. Jag tycker att ni kan väl tala om det i gruppen. Vad är det för en tro han tänker på som är gemensam för alla kristna? Specificera den i gruppen. Gärna med 1, 2, 3 och 4 eller vad det nu blir för något. Ja. Och det andra är då, hur ska vi som lever idag kunna ta emot apostlarnas undervisning och underordna oss deras auktoritet? Till exempel. De finns ju inte kvar. Apostlarna finns ju inte kvar. De är inte med sån auktoritet som de första apostlarna. Det finns andra herrar i Guds rike som träder upp, men de första apostlarna är ju absolut unika i vår tillvaro, vad man än tycker. Hur ska vi som lever idag kunna ta emot apostlarnas undervisning och underordna oss deras auktoritet? Och det tredje tänkte jag, eftersom jag läste en del utav Bergspredikan, att vi är ju inte nu för tiden vana vid syndkataloger. Alltså listor på felaktiga beteendemönster. Och då tänkte jag så här, att ni i gruppen ska nämna 4 uppenbara felaktiga beteenden. Ja, ni kan glömma den. Men kan göra det. Barbro tycker att det var en väldigt dum fråga, så att ni kan skriva den. Kan ni samtala om 4 stycken uppenbarliga felaktiga beteenden som en kristen inte ska göra, alltså, naturligtvis. Men det kan vara bra att tala om det, får man se vad det är ni sitter och tänker på. Hur ska vi som lever idag kunna ta emot apostlarnas undervisning och Va? Det var 2. Ettan var, vi ska läsa Judas 3. Vers 3. Vilken tro är den gemensamma tron för alla kyrkor? Spalta upp det. Det kanske är bra.
Felaktiga beteenden har i Galater brevet 5:21, om vi kollar det. Köttets frukter och andens frukter. Tack Per-Olof, ja. Eller hur? Underbart. Du kan faktiskt en hel del. Eller hur? När du kommer igång. Ja, det gäller att komma igång. Tack, så jättefint det här. Det var en bra kombination också. Och så var det spännande det med nattvardens betydelse i en martyrkyrka, kan vi säga. Eller hur? Och det är ju möjligt att vi ber martyrkyrka här också. Det vet man ju aldrig. Så det är viktigt. Vi ska väl få mer undervisning om nattvarden så småningom också. Vi tackar dig för detta. Och nu ska vi dricka kaffe. Och är det någon som inte har kaffe så bjuder vi dem, eller hur? Ni kan sitta där uppe och ni kan sitta där nere. Slå ihop er i lagom grupper. Fyra är väl en lagom grupp, tycker ni inte det? Då hinner alla tycka någonting. Har ni skrivit upp de här frågorna eller har Martin skrivit upp dem? Ja, titta Martin, han är släkt med Per-Olof, så det funkar bra detta. Så det, ja, det finns det. Ska vi säga en tid? Klockan, är det för sent? Klockan 8? Klockan är 7:20 nu. Är det inte gott att dricka kaffe och samtala? Vi ses här klockan 8 igen. Då sjunger vi glädjens herren, var en gäst i vårt bord idag. Gör vår mån till